Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 53 av Game of Stocks.
Ja, och det är 14, eller vi spelar in den 14 juni. Mm. Det här är Investor som snackar.
Mm, och det är Danne, eller värdeinvesteraren.
Exakt, och ja, vi har våra sponsorer med oss idag, Börsdata, men vi har också en ny sponsor.
Yes.
Vi har ett partnerskap med Valuation Masterclass. Vi är väldigt glada över det här partnerskapet med dem, för att det är någonting som gör oss bättre och gör er lyssnare bättre, för de har en kurs i hur man värderar bolag. Ja, därför heter det Valuation Masterclass.
Precis, och det här är jättekul samarbete och partnerskap tycker jag. Det är som sagt en kurs i hur man gör värderingar och värderar bolag på alla möjliga sätt. Kassaflödesanalyser, multipelvärderingar, peer-värderingar. Och den här kursen då hålls av Andrew Stotz. Han har jobbat som analytiker sedan 1993, så han har 30 års erfarenhet. Han tog sin examen MBA i Kalifornien. Och han har jobbat som Head of Research för Citigroup och CLSA Securities i Thailand. Han har blivit framröstad som främsta analytiken i Thailand enligt Asia Money under perioden 2008-2010. Han har även varit portfolio manager på Maybank Kim Eng Securities i Thailand. Och han är CFA level 3 och president för CFA i Thailand, eller har varit. Och Doggy, vad är CFA egentligen?
Det är egentligen certifieringen för finansiella analytiker runt om i världen. Så det är en standardiserad process att gå igenom från level 1 till level 3. Och level 3, det är väldigt få i världen som faktiskt är det och faktiskt når upp till den här nivån. Så att det är verkligen någon som kan sin sak. Helst med tanke på att han lär ut det här också i president för CFA i Thailand. Om vi skulle jämföra lite med Swedsec. Swedsec är ju bara en svensk sak. Mm. Det här är liksom en nationell godtagbar standard för att kvalificera eller för att certifiera din kunskap inom finansiell analys.
Mm. Och för att vi ska kunna stå bakom det här materialet så har både jag och Douglas gått den här kursen. Det den här kursen heter är modul 1 på deras Academy. Och jag tycker den var väldigt bra. Som sagt, jag kommer från en civilingenjörs bakgrund, så jag kan mycket matte och så vidare, men jag har egentligen ingen ekonomisk bakgrund. Douglas har ju en ekonomiutbildning i ryggen.
Ja, exakt. Jag har ju bachelor och en master i verksamhetsstyrkontroll också. Och den här kursen den är verkligen bra. Den kondenserar vad jag skulle säga att jag har lärt mig på hela min bachelor i själva, vad ska man säga, bolagsanalys och värdering. Till 15-20 timmar, vilket är enormt bra på det man får, för annars måste du gå 3 års utbildning och skriva en väldigt tråkig uppsats för att få samma kunskap.
Precis, och de har kondenserat ner egentligen, tagit bort allt som man kanske inte behöver och egentligen ger ändå allt man behöver för att göra en analys. Och det man lär sig i den här kursen är ju då grunderna i vad är en balansräkning och vilka poster ingår i det och vilka poster är viktiga att ha koll på. Vad är en resultaträkning och hur samverkar den med balansräkningen? Vilka olika poster ingår i resultaträkningen och vad de betyder? Och det här knyter ju då samman med hur prognostiserar man omsättning och till slut vinst? Hur prognostiserar man balansräkningen, posterna där och hur relaterar de till varandra? Sen måste man ju tänka på att prognostisering bygger ju på, alltså man kan ju vitt skilja prognoser. Mm. Och det är för att göra rätt prognos, så rätt prognos som möjligt måste man göra bolagsresearch. Han pratar om Porter Strömkraftsmodell och SWOT-analys. Och till slut då, från allt det här, hur gör man sen en värdering av ett bolag? Så man lär sig verkligen från grunden allt man behöver för att göra en kassaflödesanalys. Och så pratar han också om multipelvärderingar, peer-värderingar, alltså PE-tal, EV-EBIT. Han kommer ju med praktiska insynsvinklar. Alltså han har ju jobbat med det i 30 år. Ja. Han kommer ju med praktisk erfarenhet och säger så här bör man tänka kring det här. Det är svårt att få ur en textbok bara.
Ja, och du får inte ha en textbok, du får inte ha böcker, du får inte det ens när du pluggar på universitetet heller. Det är ingen som ger den coachingen, den praktiska. Och jag tycker det bästa egentligen det han trycker på, det är ju att värdering av bolagsanalys eller investeringar är en mix mellan science and art. Mm. Och han trycker på det, medan jag skulle vilja säga de flesta som gör värderingar eller på universitetet tenderar att säga att det är en science, punkt. Mm. Och det är det som jag tycker egentligen det är helt unika med vad han har förhållningssätt till att lära ut i den här kursen.
Precis, så att det, man får väldigt mycket. Du får också marknadsresearch som hans firma har gjort. Och då har de gjort i enkel snittmarginal, räknat ut snittmarginaler till exempel, rörelsemarginaler för alla olika industrier och branscher över hela världen, alla börsnoterade bolag och så vidare.
Ja, och det är research som är helt ovärderlig skulle jag säga. Och det är också, det är research som kanske tar 3-4 år att bygga upp själv, om vi ska säga att du sitter och analyserar och får den här kunskapen. För det är många som frågar vad är en vettig kanske EBIT-marginal på ett bolag efter att den kanske har gått igenom growth period och sånt där.
Precis, vad är mognadsgraden för ett industribolag? Vad kan en rörelsemarginal ligga på där för ett moget industribolag?
Exakt, och den här researchen skulle jag säga kapar av flera år av egen investering för att få en hum om vad det ska vara. Första modulen är 15-20 timmar. Det är riktigt bra kondenserat till vad det faktiskt är, och alla som gör den kommer ta steg framåt i sin investering eller analys förmåga av bolag.
Och alltså det är väldigt, tycker jag, det är interaktivt. Det är videor till alla teori omgångar, det är PDF:er och det är Excel-blad som man följer med. Sen får man en värderings-Excel-modell som man kan använda som grund sen när man gör sina egna värderingsmodeller. Det är endast på engelska och det är väldigt attraktivt pris om man använder våran kupong. Det är egentligen priset av 3 böcker ungefär. Det är 1000 kronor ungefär. Det är $99 om man använder kupongen Game of Stocks nu. Och för att få tillgång till det här då använder man länken i poddbeskrivningen. Eller så går man in på valuationmasterclass.com, trycker på sign up. Sen när man har signat upp med kontaktuppgifter, e-mail, namn, då kommer man vidare till betalning och då trycker man på kupong och så använder man Game of Stocks, små bokstäver, allt sitter ihop.
Så alla ni som vill ta ett steg längre för att bli bättre på att analysera bolag, ta den här chansen. $99 är verkligen en låg kostnad för att kondensera i princip en bachelor i finansiering.
Ja, precis. Och den här, det är i princip det där. Och den lovar ingenting. Det är kunskap bara. Den lär ut kunskap. Det är ingen kurs som lovar någon överavkastning eller något sådant. Alltså, det här är bara ren och skär kunskap. Så att jag tycker det är en jättebra kurs. De har också en no question ask money back guarantee. Så är man inte nöjd, då kan man bara kontakta dem och säga jag vill ha mina pengar tillbaka, jag tyckte inte det här var bra. Och det är ungefär lite av en handfull som har utnyttjat det av 1500 elever. Och vill ni läsa mer om det kan ni gå in på Valuation Masterclass och läsa på om folks recensioner som har lämnat omdömen om kursen också.
Exakt. Så egentligen ni har ingenting att förlora på att signa upp på den här kursen. Ni har bara allting att vinna i fall, och det är inte, om det inte är tillräckligt bra, så har ni 30 dagar på er och få tillbaka pengarna. Men jag och Danne har som sagt gått den. Vi gillar den båda två. Jag funderar personligen på att fortsätta på modul 2-5 också. För att det skulle ge en ännu högre nivå till faktiskt att få feedback och allting sånt på den research man gör.
Precis, de har ju fortsättningskurser. Så att, kolla in det här om ni tycker det låter intressant. Om ni vill ta era analyser och era värderingar till nästa nivå egentligen.
Ja. Tack för oss och tack till Valuation Masterclass.
Ja, tack. Sådär, så riktigt kul med en ny sponsor och en bra sponsor tycker jag. Som passar oss som handen i handsken.
Ja, och gör oss och våra lyssnare bättre.
Så ska vi gå över till lite nyheter.
Ja, vad har du på hjärtat?
Ja, jag har ju blivit uppsagd. Tänkte vi skulle prata lite om det.
Ja, vi börjar på trevliga nyheter.
Ja, nej men det... För folk vet ju kanske inte hur jag reagerar på det. De har sagt, jag har ju twittrat om det. Det är svårt i text att uttrycka sig. Det kanske låter som att jag inte bryr mig eller som att jag är jättedeprimerad, man vet ju inte. Men det är helt okej. Jag har lite så här skräckblandad förtjusning. Jag är ju faktiskt ganska exalterad också. För att jag vet inte om jag pratat om det innan i podden, men jag brinner inte riktigt för mitt jobb. Vi har pratat om det i början av podden, den första avsnitten. Och jag har inkomstförsäkring, alltså A-kassa plus extra inkomstförsäkring. Så jag kommer ju ha väldigt bra inkomst under 5 månader. Jag har 2 månaders uppsägningstid i princip. Så 7 månader framåt ser det väldigt lugnt ut. Sen har jag 300 dagars A-kassa. Och då har jag lång tid på att fundera vad jag vill göra och egentligen hitta på någonting nytt. Eller hitta ett likadant jobb, men jag vill ju försöka levla upp här och få känslan av att nu har jag chansen när jag får pengar varje månad. Jag behöver inte stressa och ta vilket jobb som helst. Lite som när man kommer ut i ett nytt förhållande. Man kanske inte går och blir ihop med första bästa.
Nej, kanske ska skanna lite och kanske känna lite själv och göra lite själasökning för att se om man faktiskt vill.
Jag försöker få 10:orna först här. Och sen, om jag inte får 10:orna får jag sänka standarden.
Ja, du får nog hoppa ner till 8 poäng.
Ja, men jag börjar med 10:orna. Man vet aldrig.
Du kan snegla. Men...
Ja, de kanske har en dålig självkänsla eller någonting.
Okej.
Nej, men anledningen till att jag tar upp det då är ju inte för att jag ska få någon sympati eller sådär. Jag mår jättebra. Utan det är för att realekonomi, vi har ju pratat om det innan. Mm. Att jag pratade om det innan redan när jag hade blivit permitterad och innan det också att... Jag är konsult mot fordonsbranschen så att det är väldigt cykliskt. Det är transport, det är lastbil. Det syns nog snabbare i transport än vad det gör i personbilsbranschen också.
Ja, och så lägger du på konsult ovanpå där liksom.
Ja, konsult är först ut, sist in. Så att,
det är inte ens först ut, sist in. Det är typ så här, konsult, cut it. Ja. Liksom, det kan man kapa.
Det är bara guillotinen rakt.
Ja, exakt.
Så... Men det som är så konstigt, börsen, V-formationen till exempel.
Mm.
Så jag blev med mitt jobb. Jag vet att jättemånga är i samma sits. Det var jag och 3 andra kollegor. För vi var, jag var sist in på konsultfirman också. Mm. Sist in på konsultfirman, sen uthyr till ett bolag som kuttar konsulten som blev sparkad från konsultfirman. 3 andra konsulter på konsultfirman blev sparkade. Så det här händer ju många. Det är ju inte bara vi 3 eller vi 4 på bolaget. Om då börsen antar att allt kommer igång igen, och vi alla konsulter får tillbaka våra jobb eller hittar en fast anställning så att arbetslösheten normaliseras. Alltså tror man verkligen, börsen står högre nu än vad den gjorde innan corona om du kollar Nasdaq. Ungefär bara 5% ner om du kollar OMX. S&P typ flat. Så då kan man säga att man tycker det är marginellt sämre till typ likadant som innan corona ens hände. Tror man då verkligen att arbetslösheten kommer gå ner till samma nivåer som innan corona skedde? Det tror inte jag.
Nej.
Jag tror vi kommer börja om från en högre nivå av arbetslöshet.
Ja.
Sen kommer vi säkert inte ha 10%, 15% eller lika extremt som vi kanske har just idag.
Mm.
I höst kanske det blir bättre. Men det kan ju inte bli bättre än innan. Det tror inte jag.
Nej, det kommer antagligen inte komma. Vi kommer liksom jobba från en annan nivå. Och det är ju där vi hade samma sak 08.
Mm.
Liksom, det blir ju en sån här chock. Jobben försvinner och sen börjar man trappa upp. Och nu har vi ju tappat alla jobb på, vad är det? 6-5 månader som vi har tjänat ihop sedan finanskrisen. Liksom.
Precis, och vad hände i finanskrisen? Ja, då börjar också börsen om från början och klättrar uppåt. Men nu står vi ju...
Nu känns det bara som vi studsar upp och bara sket i det.
Ja, nu är vi ju på plus minus noll kan vi säga. Så vi har inte kommit ner fast det har egentligen realekonomin har gått sämre.
Ja, och sen har du ju typ vissa index, typ Nasdaq. Den är ju bättre.
Ja, den är ju bättre.
Den är över var innan corona. Man bara, all time high, man bara va?
Och det här är ologiskt för mig, för att absolut Amazon, wow, du klickar hem grejer, du kollar på serier, absolut på Netflix. Men det där är så jäkla first level thinking som inte är sant. För att jag förstår en rotation in i dem i början när det är panik, men att handla upp dem ännu högre och på de här nivåerna. Folk kommer inte spendera på techprylar eller bolag kommer inte göra lika mycket reklam om det är sämre ekonomi, folk spenderar mindre, konsumerar mindre.
Jo, du har ju bara sett i USA att saving levels har gått upp. Det är ju oftast ett extremt tecken på att om USA-konsumenter slutar konsumera och börjar bespara, det är ett stort tecken på att folk är oroliga.
Mm.
Och det är väl det som jag tycker, det är ju där man missar tycker jag. Att vad gör att man alla förlorar jobbet? Nu försöker man ju åtgärda det med att alla får lite helikopterpengar in i fickan, men de helikopterpengarna läggs antagligen på spara för att du har inte en stadig inkomst.
Ja, inte bara det är det som är intressant också. Det är därför du får en lite bubbelvarning nu då. Vad jag tycker är att vi har en övervärderad börs sett till fundamenta. För om du kollar på den här killen som har fått mycket uppmärksamhet på Twitter nu, när Dave Portnoy.
Ja.
Det har ju kommit ut massa artiklar om att han egentligen, han är en kille bara för bakgrund då, för er som lyssnar. Han är väl en miljonär inom, gjort sina pengar då genom att sälja sitt bolag till Barstool Sports tror jag.
Mm.
Tror jag det var, någonting sånt. Men han har ju blivit miljonär och nu sitter han och tradar. Men han har egentligen inte hållit på med det innan. Men han har fått ett jättestort following och bara... Jag tycker han kör satir och någon sorts ironi. Folk verkar inte förstå det. Jag kan också ha fel.
Jag tror du har rätt, såklart. För att de videon jag har sett är typ så här bara, how can I move the market och allting sånt där. Jag bara sitter och skrattar.
Det är ja, han är ju rolig tycker jag. För att han gör ju medvetet tror jag. Ja, för han sitter och säger att Buffett fattar ingenting och är dum i huvudet. Han är förlegad och han långar till flygbolag efter Buffett sålde och grejer. Men det som är kul här är att de har sett att han faktiskt mover markets lite. Ja. För att han har fått en stor svans för några miljoner följare. Och de ser nu att de här helikopterpengarna som kommer in, $200 för alla personer som har under en viss inkomst just nu. De kollar det på, jag tror de ser det på lönespecar och så. Då har de sett att de pengarna faktiskt går in på aktier. För folk sitter och tradar nu för att mycket betting har blivit inställt. Så de gör det mycket för att det ska vara spännande och kul. Mm. Och försöka få in pengar helt enkelt och trada ihop en inkomst.
Men det är ju bara att gå in och kolla på Robin Hood.
Ja, exakt.
Alltså, nu har vi ju fått ett nytt epitet, Robin Hood Traders.
Ja, exakt.
Och det är liksom, det är väldigt kul för att ja, jag såg väl någon meme om det var typ, eller något klipp, det var typ tre stycken personer som skulle sitta och prata och det var liksom Kyle 12, 13, Martin
ja, jag har sett 12, den memen. Det är 12, Ryan. Assets under management, $120.
Ja, man bara, okej. Okej, om det är såna här memes, då känns det också så här, det känns som att det är en bra nivå på toppen här.
Och vet du vad det roliga är? Det tycker jag är nästan det mest roliga här. Ja. Det är att Robin Hood tar från de rika till de fattiga.
Exakt.
Det kommer bara bli ta från de fattiga nu som går in och tradar och jo. Tror att de kan någonting och så bara kommer de rika ta deras pengar.
No,
i princip. De kommer spekulera bort sig nu när det är så överdrivet. Men jag tycker det här är absurt i alla fall. Så jag vet inte om det är att folk kanske inte har bättre för sig, aktiva på börsen, driver upp börserna. Jag tycker inte det finns någon logik i det alls. Du kan snacka hur mycket V-shaped recovery som helst. Det är fan skitsnack. Det är det enda scenariot som hjälper oss här. Och om det blir V-shaped recovery, då börsen är till och med bara fair value. Det är inte som att du gjorde någon kap då heller. Men det är det här jag ska komma till. Jag tycker att V-shaped recovery, jag tror absolut på tesen när det här är över. Jag tycker man redan märker att folk bryr sig mindre nu. Att det är normaliserat redan igen. Barer och restauranger.
Det är bara att gå ut på stan i Stockholm.
Ja, alltså vädret är här, folk bara ah, fuck it, det är en influensa egentligen.
Men det är också okej, med tanke på att det är högre värme med att UV-strålar tar bort corona, så att det sprids inte lika bra vid såna här i UV-ljus också.
För absolut, det har med UV-ljus att göra, det har med lufttemperatur att göra. Mm. Luftfuktighet, förlåt. För att luftfuktigheten blir högre när det är varmt ute och då faller viruset ner till marken snabbt. Så det sprids inte lika mycket luft.
Så det är ju mindre risk att det sprids nu, med tanke på att det är bättre värde i Sverige, så det är ju faktiskt okej på det sättet.
Ja, men det är ju det här.
Men det är fortfarande kaos.
Ja, men det jag försöker säga här är också att det spelar ingen roll. Jag tror helt ärligt att konsumtionen kan komma tillbaka på samma nivåer som pre-corona.
Mm.
Om det inte till och med blir högre på grund av den här underliggande effekten. Det jag kommer tillbaka till dock är att jag har en liknelse här. Bolagen som har sparkat folk nu.
Mm.
Många bolag passar på nu. För alla bolag har nått i alla UFO. Som sitter i ett hörn och de bara, den här killen vill du sparka men vi har ingen anledning. Så kommer corona runt.
Många har, vad ska man säga, inbyggda ineffektiviteter.
Ja, det var snällt. Diplomatiskt uttryckt, absolut. Men det finns många, jag är väl ett av de UFO-erna eftersom jag fick sparken då. Men,
ja, därför jag tänkte, var snäll.
Exakt, det var faktiskt schysst av dig. Men jag tror att många passar på att sparka folk här. För att du har en anledning, du har att corona, vi förlorar pengar.
Mm.
Just nu. Så att många får sparken, uppenbarligen. Vi har ju sett arbetslöshetssiffror. Och jag tror på V-shaped recovery. Då tänker alla, men vad gaggar de då? Då kommer ju alla få tillbaka jobben. Men jag tror att det är så här. Jag tror många bolag inser att, vet du vad, vi klarar oss på mindre anställda. Vi har mycket inbyggda ineffektiviteter för att vi har liksom bara prognostiserat tillväxt framåt och bara expanderat för fort.
Mm.
Så kommer en sån här grej. Och då blir man rädd för man såg att oj, vi var inte ens rustade för att klara någon månad av dålig ekonomi. För många bolag höll på att gå under. Alltså det var sjukt många bolag som bara, vi är kassaflödesnegativa direkt nu. Och vi började äta upp kassan och vi klarar oss inte många månader till. Det här var alltså, vi snackade miljardbolag hade problem.
Ja, det är ju bara på mitt bolag. Alltså det jag jobbar. Alltså mitt jobb just nu är att kapa budgetarna.
Och det är liksom... ja, och du jobbar på ett stort bolag. Ja. Jag jobbar på ett litet konsultbolag som börjar blöda efter en månad och bara, vi klarar oss typ 2 månader till.
Mm.
Vi pratar bolag som Scania, som är typ en av de största lastbilstillverkarna i världen, var tvungen att säga upp anställda och verkligen spara pengar för att de hade inte klarat jättemånga månader av negativt resultat. Det jag försöker säga då är att även om konsumerandet kommer upp igen, lastbilar beställs igen, orderingångarna för Scania ökar igen, om vi tar dem som ett exempel, då kommer de ha det här liggande signalen i bakhuvudet att det här kan hända.
Mm.
Nu är vi försiktigare ett tag. Jag liknar det vid att, du vet när man cyklar utan händer, man gjorde när man var ung eller gör fortfarande, och så cyklar man skitlänge, jätteduktig på cykla utan händer, sen håller man på att trilla någon gång och blir skiträdd. Då börjar du inte cykla utan händer direkt igen.
Nej, du testar liksom fram.
Ja, då håller du i styret ganska länge till att börja med, sen kanske du börjar
cykla med en hand.
Exakt.
Cykla med fyra fingrar, cykla med tre fingrar. Exakt. Och så släpper man och bara ett finger. Ja. Och så testar man liksom.
Ja, och det är bara, nu är jag back on top igen. Ja. Men det tar ett tag att komma dit. Och jag tror exakt det som kommer med bolag. Man kommer inte bara panga på med alla konsulter igen. Man kommer inte återanställa alla. Man kommer inte bara utöka sin workforce direkt. Utan man kommer ta det lite lugnt, tror jag. Och därför kommer V-shaped recovery synas för bolagens resultat. Du kommer fortfarande ha högre arbetslöshet, tror jag. Och det kommer leda till konsumtionen ändå kommer vara lite sämre. Och du kommer ha folk som inte kan betala vissa räkningar. Och så. Det kostar samhället helt enkelt. Mm. Så att jag tror inte på att det återgår. Bara för att konsumtionen återgår. Nej, bland de människor som har sina jobb kvar.
Jag tror ju också att alltså, du kan ha reshaped recovery i ekonomin, men fortfarande du kommer ha en lag i massa annat som ska komma i kapp. För att även om man säger så här, okej, man kan inte komma tillbaka lika snabbt. Alltså, anställa folk, det är en process, det tar längre tid. Absolut, du kanske kan återanställa dem du har kickat. Såg väl någon som tweetade att de hade blivit kickade från jobbet och tre dagar efter blir man inkallad på ett vikariat för att det var personalbrist. Man bara, hur kan ni kicka någon då?
Nej, exakt.
Det är väldigt sjuka saker där ute.
Ja.
Så att, alltså, jag tror inte heller, men om vi tar indexerna för sig och kollar på det. Sveriges index är vadå, ner 10% nu?
Ja, i och för sig. Vi hade en riktigt minus 5% ned dag, så nu är det väl 10%. Den var upp och nosa på minus 4%.
Exakt. Och då är det så här, 10%, det finns antagligen bolag sen där som kan göra att det går ner mer, tycker jag. Det finns absolut ner.
Atlas Copco. Ja. Snälla någon. Det är ner 4% i år.
Ja, och sen Standard & Poor's, och vi kollar på Dow också. Det finns många där. Varför jag kanske kan argumentera för Nasdaq kan vara på de här nivåerna, det är ju för att man har ju tryckt fram digitaliseringen enormt mycket. Integrering av digitaliseringen som annars kanske inte hade skett. Alltså det finns många som jobbar nu med Zoom eller jobbar digitalt som annars hade inte gjort det. Och då kan man ju säga att man kan flytta fram kassaflödena för de här bolagen för att det har skett i en snabbare takt. Därför tycker jag att kanske Nasdaq är den enda som kanske borde vara på de här nivåerna.
Ja, men det är också det som är läskigt, för när du får en smal börsuppgång, när det medelvärdet och medianvärdet är stor skillnad på, då tycker jag att det är också mer risker för bubbelvarning, för att då tenderar de att fortsätta gå bättre på grund av momentum och så vidare, och du får en diskrepans i värderingarna. Det blir ju liksom alltid liksom i en specifik låda liksom.
Ja, och så är det, och det kommer antagligen dra iväg liksom. Man kan inte säga att det är svårt att argumentera att Zoom är värd den värdering de har idag.
Nej, precis.
Fast de gör 200% högre vinst och resultat eller vad det är, 1000% eller vad det var.
Fast Fabian Fransén från MarketMix.
Ja, han drog ju.
Ja, han tyckte det var bra nu.
Ja, men jag tycker fortfarande hög vinst.
Ja, jag håller inte heller med honom. Jag bara tyckte det var kul.
Men jag blir lite så här.
Det är sjukt att gå in nu, menar jag.
Ja, det är det verkligen. Men jag tror fortfarande att det flyttar fram en hel del med digitaliseringen. Om vi säger på 2 månader har vi avverkat 2 år. Ja, då kan man flytta fram kassaflödena. Ja, då kan man ha högre värdering. Jag försöker leta efter kausalitet till varför någonting kan ha den här värderingen. Och det tycker jag väl det som talar för Nasdaq, för att det är massa teknik.
Jo, men då har du också problemet med, om vi tar ett konkret exempel, för att det blir så luddigt när man pratar bara så här index, men vi säger Amazon. Det kommer mycket mer e-commerce på grund av corona. Ja, då ska ju du öka Amazons värde ganska mycket. Säg att du lägger på, men den ska upp i år liksom, trots corona. Men sen inser man att det här med jobb var faktiskt att vi börjar från en mycket sämre nivå igen. Efter corona, arbetslöshet blir högre, folk spenderar inte lika mycket, då spelar det ingen roll liksom.
Nej, och i Amazons fall, som är väldigt beroende på konsumenten, de kan ha problem, absolut.
Men det är ju de flesta bolag som är beroende av konsumenten.
Nej, men jag tänker typ, vadå? Alltså, Visa, Mastercard kommer tjäna mer pengar nu för att de flesta går från att alltså, inte hantera cash till att göra mer betalningar digitalt.
Ja, men de är också beroende av volymer.
De är beroende på volymer, absolut. Men om vi ser ett flöde från cash till non-cash, så kommer de vara vinnare.
Ja, det är nettopositivt ändå.
Det är nettopositivt så, och jag tror det kommer överstiga mängden personer som inte har pengar och, och göra någonting, att man flyttar där istället. Microsoft med Teams, de som är fokuserade där, alltså mot bolag.
Jag tjänar inga pengar på Teams.
Nej, de tjänar inga pengar.
Men
det kommer ju fortfarande vara att man binder in.
Ja, det är inlåsningseffekten. Ja. Du stärker moats liksom. Men jag tycker typ ändå inte att det motiverar de uppgångar vi har sett, helt ärligt. Men jag har ju inte rätt heller, liksom, bara för att jag tycker så.
Nej.
Det är bara åsikter.
Så är det.
Men jag köper argumentet, absolut, att Nasdaq kan man förstå. Mm. Absolut. Sen de bredare indexerna som S&P och OMX, att de snart är break-even är svårare att förstå.
Ja.
För jag menar, du har Sandvik, du har Atlas Copco, du har liksom sådana typer av bolag.
Ja, och så har du en tendens typ i Kina att liksom corona visar och kör en andra våg. Man bara, positivt.
Ja. Nej, det är svårt att förstå. Så nästa kollar jag med, det är enklare att förstå. Och på tal om värderingar, jag tyckte det var kul, för jag tycker det faktiskt, eller till att börja med, det var förra nyhetsavsnittet, det var kul att vi snackade om att ta hem kassa. Har du gått ner hyfsat sen dess?
Ja, du tog hem kassa.
Ja, så det har
jag ju bara köpt.
Ja, men jo, det finns ju fortfarande billiga bolag. Men jag tog ju hem kassa, nu har jag faktiskt 20% kassa. Och det gick ju ner riktigt mycket en dag. Det har gått ner sedan dess liksom. Men jag har fortfarande faktiskt inte använt kassan. Jag tycker det är lite för tidigt. Det känns inte som att det blir så mycket billigare, för att det var ner 5% en dag liksom.
Men så är det.
Men jag känner att det var jäkligt skönt att sitta på den kassan den dagen, oavsett. Så jag tycker det var bra timing, kändes det som. Sen får vi se. Jag kan inte tajma. Men jag känner bara att det kändes skönt när det gick ner. Och jag kommer inte bli ledsen om det går upp. Jag har 80% investerad. Jag vill att det går upp. Det är absolut så.
Du är fortfarande nettoexponerad liksom.
Exakt. Men på tal om värderingar, så tycker jag det var kul. Jag såg i statistik på hur många dagar det krävs för att jobba för att köpa en andel av S&P 500.
Okej.
Okay. Så S&P 500 är värderat till $3,000 ungefär nu.
Mm-hmm.
Säg 3,000-3,200 baserat på dagsformen. Ja. Det är inte superprecis det här, vi behöver inte vara det. Och sen räknar de på en snittlön i USA på runt $22 tror jag det är. Och medelvärdet för det här, om man går tillbaka till 1860, vad det har kostat att köpa...
Index. Så hur många dagars lön du...
Precis, hur många dagar behöver du jobba för att kunna köpa... indexen.
Ja.
31 dagar i medelvärdet. Och då kan man se att sen 2000 gick det upp jättemycket där under bubblan och kraschade. Men då kraschade det till, även i kraschen där har det legat på mycket högre medelvärdet på 31 dagar.
Mm.
Så kraschen 2009 så nådde det som lägst 40 dagar. Så det krävs alltså 40 dagars arbete för att köpa S&P. Ungefär på toppen av IT-bubblan krävdes det ungefär 90 dagar. Nu kan vi se att det kräver ungefär 120 dagar.
Och vad ska det här säga då?
Nej, men det är ju bara lite, det är lite likt ett typ, kan man säga, market cap to GDP skulle jag säga. Fast inte riktigt.
Det tar så här mycket produktion för att köpa värderingarna.
Ja, men egentligen det jag tycker, det är inflationsjusterat skulle jag säga. Det är ett inflationsjusterat mått på börsen. För att du ser hur mycket medellönen i princip, hur mycket du behöver jobba egentligen i relation för att köpa börsen. Och nu kan man säga att börsen är riktigt, riktigt dyr mot snittet. 3 gånger dyrare än snittet, 4 gånger dyrare än snittet för att köpa index. Så du måste jobba jättemycket för det. Så att lönen i relation till vad börsen kostar.
Ja, men det köper jag.
Så tycker jag att det är bara ett intressant mått att börsen känns jäkligt dyr nu. Och om man, det är ändå kul sätt att se på det. Så här, hur mycket behöver vi jobba för att köpa börsen? Och att du behöver jobba 3-4 gånger mer för mot snittet.
Ja, men så är det. Så är det. Men om vi går vidare till, vi pratade lite om Robin Hood. Det har ju skapat ett visst flöde in i några aktier vi gillar på grund av en ETF.
Ja, mitt skönt namn. Jag är extremt glad över den här Beds ETF. Jag har ju slagit på bettingtrumman länge, lite för länge. Du gick in i bättre...
Jag kom in nu.
Absolut. Så att du kom in i en bättre period, ungefär som jag och Intrum då.
Ja. Jävla, ska du mjölka den där skiten.
Ja, nej, men du tog ju den här vinsten i alla fall.
Ja, ja.
Men det jag tycker är jävligt skönt, för att jag tyckte betting var så billigt länge, och jag tyckte att det var så ologisk värdering. Och att det ändå finns jättestarka kassaflöden där. Och jag har inte förstått värderingen. För jag tycker värde betyder något, liksom kassaflöden och vinster och låga multipler betyder något. Och det är liksom gott, det är svårt att betala räkningar med gott samvete. Och jag är så trött på så här riktiga moralpoliser och ESG-flöden. Men det är skönt att se att liksom på andra sidan Atlanten så spelar signalpolitik och sånt här strömt inte lika stor roll. Liksom. Att man köper upp de här.
Ja, och det är väl lite därför jag har tagit in dem nu. För att nu tycker jag ett, ESG-flödena börjar verkligen tunna av. Det finns inte så många fler som kan sälja i de här bolagen.
Nej, det är svårt att sälja ut nu.
Nej, det är svårt att sälja på någon.
Det är väl Evo.
Ja.
För det har varit en darling. För det helt plötsligt där spelar inte ESG-roll när
det
går bra.
Det går bra, det är okej. Och jag såg väl någon typ såhär Catella bara, ja men deras vinster är inte hållbara för att de vinsterna drivs på ohälsa. Man bara, va?
Nej, det de hade dock poäng med i Catella, om Catella förvaltaren var ändå att en stor del av dess intäkter kommer från oreglerade marknader. Så om man tänker sig att det kommer en sån här business to business licens, då kan jag tänka mig att det är ganska dåligt för Evo.
Ja,
men Netent också,
men då är det dåligt för alla.
Ja, men som gör inte det, Kambi då... till exempel. Kambi har ju bättre, om du kollar andelen reglerade intäkter, är högre.
Jo, absolut.
Men Netent är ju nog...
Men du kommer ju stänga ut alla andra också. Och det är det som, då blir det ännu mer liksom störst vinnare med det liksom syftet. Mm. Och då är det så absolut, marginalen kan gå ner. Och jag tycker det finns väl ingen som kan säga att EOS marginaler ska gå kvar på den här nivån i all oändligt.
Nej.
De har ingen mode som till exempel visar Mastercard på det sättet.
Mm.
Men, ja, men jag har ju tagit in liksom Kambi, Enlabs och Netent. Alla tre här egentligen i veckan. För att jag har tittat på betting förut. Jag sa väl in egentligen i början av podden att jag ska börja kolla på det i slutet av 2019. Har väl hänt en hel del, varit på sidlinjen. Nu tycker jag liksom sentimentet börjar vända. Och kurserna absolut, det är några som har gått upp 100% från botten här på corona. Alltså, jag har inget problem med att köpa saker som går bra.
Nej.
Och man köper kassaflödena framåt. Nu var det egentligen bara en värderingssak som hände. Och ja, det är väl så. Absolut missade det, tråkigt. Men det är man tittar framåt.
Ja, de har gått rätt bra sen du köpte in dem också.
Ja, några har gått rätt bra. Och sen kom den här dagen med 5% minus. Och då bara så här, okej, back to basics. Ja.
Nej, men för grejen är ju också då den här BETS-ETF-en som vi kom in på då. Det är ju en ETF som är skapad över Atlanten där då. Och de har ju sett stora inflöden här. För att eftersom betting legaliseras mer och mer i USA så är det väl många som tänker på att oj, då kanske man ska börja investera i det här. För att företag bara vill land-based casinos. Då de skapar den här ETF-en och då många nordiska bolag är världsledande när det kommer till online betting så har de helt enkelt behövt ta in nordiska bolag för att det går inte annars. Det är liksom vi är världsledande på det. Det är Evo, det är Netent, Kambi är ett av de största innehaven, Kindred är ett av de större innehaven. Det är mycket fokus på Netent är inte med. Det var det som är
Netent
grejen.
Netent ska komma in på fredag.
Just det. Så Netent är inte med än för det är mycket sportbetting just nu också. Men det är fortfarande ganska lite pengar i de här ETF-erna egentligen.
Jo.
Och eftersom svenska bolag är lågt värderade, och det såg vi till exempel, lågt värderade, men om man kollar typ GAN till exempel.
Om man kollar värderingen på den mot resten av svenska börsen, då blir man ju.
Ja, för när de dubbelnoterades, de var ju noterade på Londonbörsen, dubbelnoterades i USA, och då gick den värderingen upp ganska mycket.
Nu var väl EV Sales på 2 och så gick den upp till EV Sales 40.
Ja, var det så mycket alltså?
Jag tror det.
Ja, gud.
Jag kollar vad David & Blower sa om GAN idag eller någonting.
Ja, så att den uppvärderas ju jättemycket för att liksom, det finns mycket mer pengar över Atlanten och de kanske ser värdet av när de legaliserar betting där borta.
Men det blir lite som cannabis.
Mm.
När du börjar få en legalisering av det så blir det en sak du pratar i marknaden och marknaden blir så här, okej, vi kanske måste kolla på det här. Det kan vara någonting i investeringsuniverset vi måste ta in.
Så tänk dig då cannabis-hype fast typ superlåga multiplar på starka kassaflöden som växer. Det är klart det kan få en grym uppvärdering.
Och inte är nytt. Alltså det är inte Netent, Evo, Kambi inte nya bolag. Det är inte liksom startade och sen ta in pengar för att göra...
Det är inget förhoppningsbolag.
Nej, och de visar ju att de kan göra sin sak. Och det vi har ju fördel i Sverige det är att vi har haft den här kulturen om online betting och kasinon väldigt länge. Vilket gör att USA nu när de öppnar upp, det finns ju inga konkurrenter som kan göra det. Det är bara att kolla på SBTech liksom.
Exakt. Och det som är intressant då är ju då att uppvärderingen verkligen kan komma nu för att man ju pratar om att Kambi är så billigt till exempel. Och
de har med GAN i alla fall.
Precis, och de har sån potential och Evo har ju sett en uppvärdering men många av de andra svenska bettingbolagen har ju verkligen inte gjort det, speciellt inte efter alla ESG-flöden. Så att i och med då att den här ETF:en får in massa kapital så kommer ju de behöva köpa mer och mer aktier.
Mm.
Och helt plötsligt då kommer USA kunna trycka upp det utan att du behöver dubbelnotera bolag.
Exakt.
Vilket är jätteintressant för att du har sett sjuka flöden i de här bettingbolagen.
Ja. Men problemet är också ifall man tar vikten med bets eller med bets. Om man ser att det är mycket svenska bolag, då kan ju faktiskt många förvaltare säga att de får inte ta så stor del i den för att man har en home bias. Man investerar mer liksom i amerikanska bolag för det är en inhemsk kvalitetsstämpel. Så att, alltså, men flödena är från noll till någonting.
Ja, så det finns det inga amerikanska bolag riktigt. Det finns inte mycket att välja på. Liksom.
Nej, det finns väl inget.
Inte i leverantör i alla fall. Det finns ju operatörer.
Jo, men det är ändå... Det är inte många som har så lång erfarenhet av att göra det ändå.
Nej.
Så att...
Nej, så att det är jätteintressant och jag tror det här är jättebra och jag tror att det kan, det har hjälpt värderingarna absolut. Kambi har gått jättebra för mig och gått jättestarkt och många andra bettingbolag också. Enlab till exempel. Nu kan vi köra en snygg segway över till Enlab. För de är ju med i de här ETF-erna. Den har ju gått jättestarkt sen analysen i podden, vilket är jättekul. Den har gått 60% som bäst sen analysen, vilket inte var så länge sen. Det är jag jätteglad över att det blev bra. Men de kom ut med en nyhet om att de köper aktier i Global Gaming. De här som har varumärket Ninja Casino. Som ni,
bland annat.
Ja, som ni borde känna igen för att de hade reklam exakt överallt.
Och blev av med licensen.
Ja, precis. De gjorde typ reklam på människors hornhinnor typ. Det var typ...
Ja, det var roligt också att de gjorde reklam om att ha reklampaus.
Precis.
Den tyckte jag var bäst. Det var så att man bara, ja men nu måste ni pausa reklamen. Reklampaus.
Ja, bara, vi tar nu reklampaus. Ninja Casino.
Med reklam.
Ja, genius. Men de, precis, de fick ju suspenderade licens här i Sverige. Mm. Och då kan man ju tycka, varför köper man aktier i det här bolaget? Jag var och är negativt inställd till det. Jag tweetade om det. Sen fick jag väl caset förklarat för mig lite mer av Dividend Blower som till exempel tog en aktiv position i Global Gaming. Och han förklarade väl mer synergieffekterna. Inte riktigt övertygad, han hade väl lite, jag förstår varför han vill tycka så, för han ägde aktier i Global Gaming, klart han vill kränga det, min känsla, så att lite biased där, absolut, hans åsikter. Men jag är väl sådär inställd, för jag tycker inte, Global Gaming är absolut inte kvalitet, sen förstår jag att du får kassaflöden hyfsat billigt, och det som egentligen är grejen då är väl, du får kanske inte, Enlabs har licens i Sverige, så Enlabs kan ju använda Ninja Casino då, som ändå ett starkt varumärke som investerat i. Använda goodwillen där då, kan man säga. Men på deras plattform och med deras licens.
Och med deras compliance.
Och med deras compliance.
För det är det som är viktiga i Ninja Casino, vad de har egentligen inte presterat i deras compliance. Och det är där Enlabs är mycket bättre på än vad Ninja Casino är.
Ja, och det man kan ge Global Gaming om man ska ge dem någonting, det är att de har lyckats med marknadsföringen. Uppenbarligen, för de växte ju mycket när det gick bra. Så de vet ju hur det ska funka. Och de kan växa, Enlabs skulle då kunna använda den strategin och växa i Estonia och Finland. För där är Ninja Casino också aktiva. Förstår jag det så.
Nej, men det är en kombination av vad Enlabs är bra på, alltså ha en plattform, ha compliance och allting där bakom, medans Ninja eller Global Gaming är bra på det med marknadsföring och ändå är billiga kassaflöden. Sen är det så att marginalerna kommer ju gå ner, för Enlabs har bra marginaler i sina marknader nu, men Ninja Casino har inte det. Så att, alltså, stora kakan blir större, bara att man får mindre ramla ner till sista raden.
Ja, absolut. Det är dåliga marginaler i Ninja Casino.
Ja, men det är också, ja, med tanke på vilket kassaflöde Enlabs har.
Och kassa.
Så är det ju inte, det är inte en problematik för själva värdebyggandet, men lite kapitalallokeringen. De har ju köpt Scout också och de köper det här.
Ja, och den ställer mig också lite tveksam till. Så det är lite, precis, signalen är lite så här, vet ni vad ni ska göra med pengarna?
Ja, och då är det så här, kanske utdelning eller någonting sånt är alternativen istället. Men
du som också äger det här nu då, jag menar, om vi kollar på synergieffekterna då, för det är det man försöker sälja in här. Och tror man på det då? För att de säger ju till exempel Introduce, som har ju då betalt för att göra analys på bolaget, säger ju då till exempel att Aninja brandet då, som har pay and play fokus, att du bara snabbt kan sätta in pengar och ta ut dem liksom enkelt, att du snabb registrering kan lanseras i Lettland och Litauen för att komplettera då Optibet. Och sen också säger de att Enlabs lätt kan lägga till deras sportbok till då Aninja Casino, så det är lite synergierna. Och ja, de man ser ju också väldigt lite contribution på EBIT-nivå, som du säger. Så tycker du att det här är värdeadderande liksom spontant?
Alltså direkt nej, men det skapar en option i vad Enlabs kan växa mer i. Och i princip är det lite som Award IT. De köpte upp Goyada.
Mm.
Här köper de också upp någonting som är, har en plattform, har något operationellt men inte har någon kassaflöden i princip, som de kan transferera om till att få bra kassaflöden på grund av Enlabs egna liksom,
know-how
liksom. Ja, med operationella kvaliteter liksom.
Ja, men det är faktiskt en ganska bra liknelse med Goyada.
Mm.
Skillnaden är ju att Goyada köptes ju för så löjligt låga summor.
Ja, ja, absolut.
Det var ju inte, kan jag inte säga samma sak om här då, men
nej.
Men ja, det är inte, det går inte att säga, tycker jag, riktigt än om det är bra eller dåligt. Det är lite som du säger, det är nästan en option. Mm. Men jag menar,
alltså det är ju ingenting som gör att jag drar upp estimaten.
Nej, och då det ökar kanske inte heller risken heller. Så det är väl kanske man får se som en option.
Mm.
Och det ser man ju också på Redeye och Introducer. De höjer ju inte base case särskilt mycket. De la på typ en krona. Så att jag menar, det är inte som att det är världens deal. Nej, det som är lite tråkigt är också styrelseledamot sålde ju aktier efter det också.
Mm.
Så signalvärdet, timingen där kanske inte heller är den bästa. Han sålde aktier 5,4 miljoner kronor, men han har ju fortfarande kvar runt 700 000 aktier. Så att det är absolut inte, som sagt, man kan sälja en massa anledningar.
Han sålde, du sa han hade
innan försäljning så hade han 900 000 aktier. Ja, okay. Han har sålt typ 230 000 aktier.
Ja,
så
att bara få en aning om hur mycket det är i relation till varandra.
Mm.
Ja, men vadå?
En fjärdedel ungefär.
Nu är sommar snart. Ska väl ut på fredag.
Ja, precis. Ja, den sköningen.
Ja, men om vi kör segway över till det jag redan pratade om då, med Awardit.
Mm.
De har ju tecknat till återförsäljaravtal på den här plattformen Goyada har. Och tecknade nu den med Convenient Card i Sverige. Och avser då Supergift.
Ja, jag tycker, för vi, när vi var där på en bolagspresentation med vd och Niklas, så förra vdn då, så pratade de om Supergift.
Yes.
Det är en intressant produkt där du kan egentligen, det är bara ett presentkort som kostar en summa, sen kan du använda det presentkortet för att köpa ett presentkort typ vart som helst. Alltså eller det är liksom ett presentkort som inte är låst till.
Ja, men det är digitalt presentkort som funkar på allt.
Ja, exakt. Det är så här, typ på alla deras samarbetspartners. Då. Mm. Så du köper ett presentkort som du kan på vilken butik som helst som är kopplade till Supergift, vilket är många. Exakt. Så det är ganska öppet presentkort om man säger så. Det är ganska bra sätt att casha in pengar på om man har bonus, säger det, och du inte vet vad du vill ha.
Jo, och det är det som blir så bra med Goyada, för att Goyada hade ju redan ett nätverk i sin tekniska plattform kopplade till det här. Och nu när man gör samarbetet med Convenient Card och får in den här nya produkten som har varit här, då tror jag de kommer komma till marknaden och till försäljning mycket snabbare än vad man hade gjort utan Goyada. På det sättet. Och de som är med i koncernen liksom i det här plattformen är liksom Axfood, Coop, Coop Danmark, Coop Norge, Norgesgruppen, Retain, Convenience, Casco, SOK, Circle K. Ja, alltså du når 12 000 butiker i Norden.
Ja, men är det här kopplat till Goyada då? För jag har ju missat den här nyheten, men...
Ja, för att det du kopplar är ju för att de gör med Convenient Card som är dotterbolag till MBXP.
Och just det, det var de som hade samarbete med Goyada.
Exakt, Goyada. Och det är där de samarbetar tillsammans.
Just det.
Och det är den delen. Så att det är ju på grund av Goyada som jag förstår.
Så i princip så kommer man kunna köpa Supergift presentkort på affär i princip.
Ja.
Så i fysiska butiker.
Mm. Alltså, ja. Jag vet inte exakt hur produkten funkar, för jag tror antagligen du kan köpa det på nätet och sen använda det i butiken, eller köpa i butiken och använda på nätet.
Ja, men det är så Nordens största distributör av presentkort och värdekoder i fysisk handel.
Mm. Ja.
Så det är som sådana här Spotify månadsprenumerationer som man ser hänga där, och så kan man plocka en sån i kassan och säga hej, jag vill köpa en månad Spotify liksom.
Ja, men det är så jag tänker med det.
Mm, så får du en värdekod. Mm. Men det är bra, det är kul att se, alltså Awardit, gör mycket rätt nu tycker jag.
Och det är ju det jag tycker också är bra. Liksom, du har ju IFRS-ändringen, du har den här, du har andra samarbetet med Goyada-plattformen. Det går verkligen framåt operationellt, och jag tycker det borde ge ett resultat i värderingen snart.
Så är det.
Alla som kanske slutar använda screeners på K3-siffrorna.
Ja, eller nu syns det ju bara IFR-siffrorna, så det är bra.
Jag hoppas jag.
Nu kan de screena allt de vill.
Jag har faktiskt inte pratat med George ifall han har uppdaterat det.
Nej, jag har inte kollat börsdata. Men i alla fall, Awardit tror jag kan gå riktigt bra om de Jag tror marknaden vill syna någon rapport och, så där, och se hur det har påverkat i och med att de har Scandic och så. Många hakar upp sig på det för att de har Scandic och många kunder
hakar upp sig på det.
SAS och Scandic, SAS och Scandic, ja, det är ju det de har hakat upp sig på, tror jag.
Okej, men det är typ, alltså, de är antagligen de som tjänar minst på rent på sista raden.
Ja, men det framkommer inte riktigt om du läser bolagsrapporter och sådär.
Nej, nej, det
och
det
de som inte har då den insynen tror jag vill se rapporterna. Mm. Och det är därför jag tror att det finns en risk för att de överraskar på uppsidan då.
Risk att överraska. Eller chans, hoppas jag då.
Chans. Det finns en chans att de överraskar då på uppsidan, tror jag.
Ja.
Och det är därför jag tror det, bolaget, aktien är lite avvaktande.
Mm.
Jag tror det kan nog ladda för en bra uppgång här, tror jag.
Mm.
Så det är intressant. Jag tänkte att vi skulle prata lite om AT&T, för det är bolaget följt rätt länge, för jag har ägt det och du har ägt det också. Det var ett av våra gemensamma innehav.
Ja, faktiskt i början.
Mm. Och sen efter en hyfsad multipel expansion valde jag att lämna, för jag hade fått jättebra utdelning och multipel expansion och tycker bolaget inte riktigt levererar. De förvärvade ju Time Warner. Jag gjorde ett arbitrage play på det back in the day. Jag köpte massa aktier i Time Warner för jag tyckte Time Warner var väldigt bra. Jag tyckte om det förvärvet. Men jag tycker AT&T har ju världens största balansräkning i princip. De fick ju Time Warner-biten med HBO och alla filmer och hela de, alla IP:n, som riktigt bra IP:n.
Mm.
Och jag tyckte om förvärvet, som sagt. Men sen tycker jag AT&T inte riktigt har lyckats leverera. Det är som oljetanker att vända. Och det tar tid. Och
en oljetanker i en bunker. Fan.
Ja,
alltså.
Det är ju det. Och det är liksom, det kommer ta sån tid för dem att få rätta på det här. Men det jag ska göra nu är att sälja speldivisionen då för 4 miljarder dollar. Och det är egentligen Warner Bros. Interactive då. Och bland intressenterna nämns Take-Two, Electronic Arts, Activision Blizzard. Så att många av de här speltitlarna som Warner Bros. Interactive har då är knutna till deras egna IP, som Harry Potter, Game of Thrones och Batman.
Mm.
Så det är intressant att se. Jag antar att de fortfarande får royalties för IP:erna, för att det är IP säljer de inte.
Nej, exakt. Men säljer de IP i form av spel, tänker man?
Jag tänker att de säljer själva spelen. Så att säg backlogförsäljningar borde då följa med. Mm. Jag tänker att de säljer utvecklingsteamet också. Alltså Warner Bros. Interactive. Jag vet inte.
Ja, men, alltså, men jag tänker om man har separerat IP:n från, alltså,
för spel.
IP:n för spel och sen IP:n för där. Men jag tycker ju man förlorar ju lite den här grejen man vill ha. Typ Marvel.
Mm.
Alla deras spel och allting som blir ett spel. Alltså, du vill ju ha merchandise och allting kopplat, så du kan göra filmen, sälja merchandise och göra spelet.
Alltså, jag skulle aldrig sälja IP:et. Och royaltiesen, så det är ju helt järnet.
För att, ja, men menar, då är det ju bara ett produktionsbolag.
Precis, för om någon annan gör ett bra spel och jag får gratis reklam för mitt IP för att spelet säljs och jag får royalties på det. Det är ju win-win.
Ja.
Men jag förstår det i AT&T också, för att de har ju som sagt... De kan inte, de har världens balansräkning, så de vill ju renodla.
Det funkar inte i deras bundle heller.
Nej, exakt. De vill renodla deras kronor. Det är media och det är telekom. Mm. Det är liksom, det är that's it.
Ja.
Så att jag vet inte. Jag tycker AT&T är för stökigt. Jag var nära på, jag tittade ju på den under, nyligen då egentligen, för att den kom ner och var ganska billig ett tag igen och ändå stabila kassaflöden i och med att det är telekom. Men jag tycker det är ett så stökigt telekombolag som vi var inne på med Tele2, Comhem, Telia. Det är skönare med ett renodlat telekomplay som Verizon eller Telenor eller något.
Ja, men Take-Two, EA och Activision Blizzard, vilken känner du typ är mest lämpad egentligen, om vi inte spekulerar idag?
Jag skulle absolut spontant säga Electronic Arts. De har så mycket skräp, höll jag på att säga. Jag tycker mer Activision, Take-Two har få väldigt starka varumärken som jag tycker de borde behålla den nischen, tycker jag.
Ja, för jag försöker tänka på vilka av de här, för Take-Two och Activision är väldigt specialiserade på en sorts spel, tycker jag. Och då har du ju sen EA som gör lite av allt, men mycket sport. Och sen har du Battlefield där i. Och då blir man så här, tänker Game of Thrones och Harry Potter. Det känns ju mycket mer lämpat för kanske Activision Blizzard och göra ett rollspelsspel liksom.
Ja, det är sant, typ, ja, som du säger, typ Game of Thrones och så.
Ja, man, men alltså du tar typ Diablo-formatet och kör där med Game of Thrones eller Harry Potter liksom. Och sen DC har det också där i kvar.
Ja, nej, jag vet inte. Det är svårt.
Mm. Ja, det är inte så att inte vet du, Take-Two kan göra samma sak och ta GTA och gör samma sak egentligen på det. Gör en öppen
Harry
värld.
Harry Potter GTA.
Kanske.
Glider runt på Hogwarts.
Ja, men vadå? GTA Game of Thrones hade varit askul också.
Ja, det hade varit grymt ju. Hoppa sno folks hästar.
Kör storyn. Annars ärligt så tror jag väl typ Ubisoft kanske är faktiskt, jag skulle säga en bättre.
Jag tycker också det.
För att med tanke på Assassin's Creed-serien, hur de har väldat upp det och bygger världar och sånt.
Jag tänkte också att Ubisoft nästan skulle passa bäst för. För att det känns som att de har mer connection än liksom film-IP med spel-IP. Så jag tror faktiskt det skulle funka rätt bra.
Det ska bli intressant att se. Intressant att se prislappen också.
Ja, precis. Som de säger, runt 4 miljarder dollar. Ja, men ja, vi får se.
Jo, men vi vet väl inte hur mycket de tjänar in. Det är det jag menar.
Jaha, du menar så? Nej.
Men tippar de får.
Nej. Nej, men det blir spännande. Sen om vi pratar konsoler, nu när vi är inne på spel. Det kommer ju unveil av PlayStation 5.
Ja.
Den var många som skämtade om vingarna.
Ja, vadå? Är det inte en TIE Fighter?
Ja, precis.
Tyckte jag det såg ut.
Ja, den var lite speciell. Jag tycker den var cool.
Alltså, den var ju cool, men... De flesta som vill ha en undanstoppad kommer ha ett problem.
Ja, den var ju stor liksom och sticker ut som de där vingarna.
Kappa av dem.
Men Unreal Engine 5 ser helt galet ut. Alltså helt. Om man kollar på det demot på YouTube, gör det om man inte har sett det. Så de spelen som görs på den motorn kommer nog vara helt fantastiska. Så det blir ju kul att börja se de spelen trilla in till PS5.
Ja, och då är det långt Tencent igen, eller? Unreal Engine ägs ju av Tencent.
Ja, jag äger ju fortfarande Tencent.
Jag bara känner att du får komma in på det.
Jo, precis. Det, vad är det? 60% av, vad heter de? Epic Games, som äger Epic Games Store också, ägs ju av Tencent. Eller om det är 40%. Så att, jag tror att jag tror faktiskt Epic Games tycker jag är ett av de bästa bolagen att äga i världen inom gaming. Jag skulle ju vilja kunna äga dem direkt då, istället för Tencent, för att få så liten exponering mot dem genom Tencent. För Tencent så stor.
Förutom att kinesiska staten har typ insyn i den skiten. Men det var några som spekulerade med hur Epic Game Store liksom
har fått koden bakom att men jag skulle ändå vilja äga direkt i Epic Games, för att det är ett sånt fantastiskt bolag. För att, jag menar, kom igen, du har Epic Game Store som konkurrent till Steam, du har Fortnite som är en av världens största spel, och du kan säga att det är mer än ett spel, en social plattform i princip för det här laget. Och sen har du Unreal Engine som de flesta, eller många AAA-titlar görs på, och de får en royalty för varje. Och nu sänker de inträdesbarriären för att göra titlar i Unreal Engine 5, för att de sänker kostnaden. De tar bara en royalty nu istället för att ta en avgift för det, vad jag förstod det som. Så det gör att små studios kan utnyttja det lättare. Så att det är ett fantastiskt bolag. Unreal Engine 5 är liksom helt sjukt. Så ja, verkligen intressant. Och nu har jag ändå pratat om gaming. Ubisoft fick lämna portföljen när under coronakraschen, så höll det upp rätt bra. Så då sålde jag ut där för att rotera in i sånt som hade kraschat totalt. Men nu har jag tagit in Ubisoft igen, för att den har kommit ner lite efter den här rotationen då som skedde in i gaming och alla Netflix-bolag och sådär. Sen blev det en rotation från det till värdeaktier. Så då gick mina värdeaktier som jag hade köpt upp, och då sålde jag lite i dem, och sen har jag ju byggt kassa. Men nu har jag börjat köpa in lite Ubisoft igen och bygger sakta men säkert upp en position. Jag tycker att de har en jättestor pipeline som vi har pratat om. Men jag tror de värderar sig runt, om de släpper alla spel som de har sagt. De sköter ju upp typ 4-5 titlar. Vi pratar Watch Dogs Legion, Valhalla, Assassin's Creed-spelet, Gods and Monsters. Något av de här Tom Clancy-spelen, kommer inte ihåg exakt. Men det är 4-5 titlar. Och släpper de alla, då är prognosen på att det är P15 någonting på årets vinst då. Och sen är de ju rätt lågt värderade. De är ju lägst värderade av alla stora spelbolag med starka IPn. Så euron också låg nu, och lägre än dollarn. Så att, och sen Assassin's Creed Valhalla-trailen var riktigt bra och fick jättemycket hype. Så jag tror på att det kan vara bra att äga Ubisoft här igen.
Nej, det är inte samma bolag. Jag vill också börja kolla mer på det. Jag har ju inga gamingbolag överhuvudtaget nu förutom Embracer.
Och om ni är mer intresserade av Ubisoft kan ni lyssna på, vi gjorde ju ett helt poddavsnitt, så det heter ju Ubisoft, så jag vet inte vilket avsnittsnummer det är.
Nej, så är det. Var det Alice?
Ja.
Ja, men kom ihåg och kolla våra sponsorer, gå in på Börsdata, använd det, spara er tid, tjäna er pengar på grund av det. Gå in och kolla på Valuation Masterclass, vi kommer ha en sida också på hemsidan på gamestocks.nu. Där du kan kolla mer om det när vi också har skrivit det i text. Ni kan gå in och kolla länkar till det.
Precis, och bara säga det, att välja en masterclass, alltså det är verkligen bra för liksom vilken nivå du är på. Som sagt, jag är ganska avancerad ändå. Jag har lärt mig jättemycket själv. Tyckte det var jättegivande. Dogge har en hel femårig utbildning i ryggen. Tyckte ändå det var givande. För att, det är en riktigt erfaren person som lär ut. Och ja, den är nog bra för alla, tror jag. Sen har du en money back guarantee utan någon egentligen krav, motkrav. Det är bara att säga att du inte var nöjd.
Exakt. Så att, gå in och kolla på det. Alla som vill ta sina investeringar till nästa nivå, bör göra det. Ja, alldeles. Vi tar ju såklart disclaimer. Vi har ju pratat om vissa bolag vi äger. Och kom ihåg att det är bara våra tankar och idéer om dessa bolag. Vad vi säger, om det är köpvärt eller inte, det gäller inte en rekommendation. Det är bara våra tankar och idéer. Och kom ihåg att investeringar i finansiella tillgångar är förknippade med risk.
Exakt.
Så gör er egna analys och lägga till ute.
Mm. Du hittar mig på Twitter @vardeinvestera. Och du hittar hemsidan på gameofstocks.nu.
Ja, och du hittar mig Investorkurs på Twitter, Facebook och Instagram. Men du hittar som sagt också poddens Twitter-handle @gameofstocks.nu. Det var allting för den här veckan. Tack för oss, och ta hand om er där ute.
Ta hand om er.